Guds frid på er och över er allihop. Hur är läget idag? Vi känner ju glädje i gudstjänsten idag. Fantastiskt att ha er hemma. Och det är väldigt gött att få känna in att man är med som en kille i gänget. Jag blir väldigt uppmuntrad av det. Så nu ska jag snurra vidare här. Jag får dela ett Guds ord. Ja, vi älskar er. Det är så roligt att vara hemma. Verkligen. Ni är saknade, så är det. Jag vill att vi börjar med att be för ordet idag. Som är just detta som jag fått höra om era vittnesbörd. Det är ju en verklighet, det som vi tror på, det vi talar är därför att Jesus är densamme igår och idag. Densamme i Thailand och här. Och också i yttre missionens Värmland. Och det är ju en verklighet. Att samma kraft som väckte Jesus från de döda är verksam här. Och när vi hör er så blir man ju påminn om detta fantastiska. Vad det handlar om. Att gång efter annan få se in i nådens ögon. Alltså i Jesu ögon. Om det vill jag predika. Och vi ber för ordet innan vi gör det. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tackar dig för att du förvandlar liv. Att du aldrig kastar in handduken på någon enda människa. Utan att du lyfter oss upp. För du är full av nåd och barmhärtighet. Och du befriar oss, Jesus, från det som tynger. Och sånt vi inte ska leva med och bära i onödan. Tack, Herre, för den du är. Och nu ber jag att vi skulle få vara inför dig konkret. Jag ber om din atmosfär i gudstjänsten. Så att under och tecken kan ske med oss och i våra liv. I Jesu namn. Amen. Ibland i gudstjänsterna så har vi bett oss alla att ställa sig upp. Och det skulle man kunna göra också idag. Med den frågan att du som känner igen dig och att du aldrig gjort något enda fel får stå kvar och övriga sitta ner. Det behöver vi inte göra idag, för jag tror att vi alla förstår att vara människa är ju att vi får ju inte alltid till det, eller? Är det någon enda människa här som får till det jämt? Så är du unik. För det är inte så det är att vara människa. Men människan innebär det också i viss mån en kamp. Det innebär just den här känslan som du beskriver, Isak, så tydligt. Att det jag inte vill, det gör jag. Det jag vill, det gör jag inte. Och så att man inte alltid får till det. Och Bibeln säger ju detta inte för i fördömelse. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Utan bara en beskrivning över en människas tillstånd. När Paulus säger att alla är vi syndare och gått miste om härligheten från Gud. Så är utgångsläget. Men med Jesus så öppnas nya dörrar in i evigheten, i en Guds närvaro som börjar här och nu och som aldrig någonsin kommer till slut. Det är skillnad på skuld och skuldkänsla. Det finns inget positivt med skuld. Den belastar. Många kanske har känt av att det har varit höga räntor den här perioden och brottas med höga lån. På hus etc. Skuld, man vill inte ha skuld. Det påverkar. Man lever med det. Och det vill man ju egentligen inte ha. Det är en sak som man kan för sig kanske göra någonting åt på utsidan. Men värre när det hamnar här inne. Man går runt och det skaver och det gnager. Man vill ha någonting ogjort. Man vill börja om. Som du så fint beskriver där. I ditt vittnesbörd. Man vill börja om. Och det är det handlar om. Det får vi göra. Komma till honom, få hjälp och stöd. Skuldkänslan däremot, den är ju inte heller så rolig, men den har en poäng. Den finns där egentligen om man ska använda en bild av nu får man ju använda bilar som då har fossila bränslen, annars så blir det ju konstigt, jag vet inte hur batterier eller sladdbilar fungerar. Men det finns ju en röd lampa på displayen som man helst inte ska köra med om den börjar lysa. Och vad handlar den röda lampan om? Olja. Saknas det olja i motorn så skär den till slut. Det kanske en och annan har varit med om i det här rummet eller någon som lyssnar på oss. Vem är du, Rut? Ja. be för er sen. Den finns ju där. Och när den lampan lyser så lär man sig när man tar svenska körkort. Rut. Inte norska, men svenska körkort. Att då ska man stanna bilen. I Norge säger man kör vidare. Nej, jag skojar. Det var ju väldigt dumt. Men det kommer sånt ibland. Annars så skär motorn. Så det finns någon poäng med det där. Att om mänskligt, att vara rädd om det där. Och inte bedöva det. Inte dämpa det. Utan se det som det är. Och det är okej. Okay. Den vill ju hjälpa oss. Att på något sätt stanna upp. Att reflektera. Det kan man göra med att åka till Thailand. Men du behöver inte åka dit. Men att stanna upp, ta tag i sitt liv och söka hjälpen där den finns. För den finns. Och med det som bakgrund så skulle jag vilja ta med ett sammanhang i Bibeln. Och nu kommer vi att läsa en berättelse som är omtalad, där den är känd. Och huvudfiguren i den här berättelsen hade inga tankar som helst på att gå på väckelsemöte. Där den dagen började. Hade ingen aning om vart livet skulle ta vägen. När den dagen började. Utan det var ett allmänt kaos. Och vi läser i Johannes 8 vers 1 till och med 11. Alla gick hem till sitt. Alla gick hem, var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet och allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde det framför honom och sa, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen så föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta Jesus på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus, han böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga så såg han upp och så sa han, den av er som är fri från synd kan kasta, skall kasta första stenen på henne. Och så böjde han sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar så gick de därifrån en efter en, den äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Då såg Jesus upp och sa till henne, kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Det här är en dramatisk text. Jag skulle gärna vilja varit med där. Som en kanske en liten mus i något hörn. För att se det här som sker. Det är morgon. Jesus går till templet. Som de brukade så samlades de kring honom. För han var ju så älskad av folket. Och där Jesus var, där var människor. Han som alltid har haft en sån dragningskraft hade det. Tänk att få vara med. Men så händer det där att någonstans utanför templet så ser man och hör man ett stort dammmoln komma med fullt oväsen. Framletandes där Jesus var, hög volym, gråt, hårda ord, damm. Och framför denna hord av människor så puttades, eller kanske sparkades, eller kanske drogs en kvinna framför sig. Och väl framme till vid Jesus så säger den äldste till honom och frågar, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen beskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Och det här är ett drama. Kan mycket väl vara en välplanerad fälla. För dåtidens religiösa hade stora problem med Jesus. För det första så sa han ju att han var Messias. Och det säger man inte hur som helst. Han umgicks med syndare. De som han inte skulle vara med. Och han gjorde goda saker den dagen i veckan man inte ens fick göra något. Han helade ju människor på sabbaten. Någon ordning får det väl vara. Men det värsta av allt, så märkte de ju att folket lyssnade mer till Jesus än de själva. Och troligtvis fick de en riktig tagg i sitt eget kött. Så någonstans fanns det väl kanske ett beslut, en planering, en komplott mot Jesus. Så väljer de ett tillfälle där det är mycket människor. Och så tar de den här kvinnan på bar gärning när hon begår äktenskapsbrott. Och ställer henne framför Jesus och tänker, nu har vi Jesus fast. Vad han än säger så kommer vi ha honom fast. Han skulle kunna svara, vad vill ni mig egentligen? Ni vet väl att jag är en vän till syndarna. Låt henne gå. Men då skulle de kunna säga till folket, lyssna inte på honom. Han är en falsk messias som talar emot Mose lag. Det var det ena. Skulle han däremot säga motsatsen, ja ni har rätt, stena henne, så skulle romarna kunna komma in och ta Jesus för uppvigling, vilket inte var okej. Så oavsett svaret, nu har vi honom. Men Jesus blir inte jättestressad över situationer när allting verkar kaos. Lyssna nu vad jag sa. När allt verkar kaos i livet så blir inte Jesus stressad. Han böjer sig ner och ritar. Och ritar. Och så när de envisas med sin fråga, jag har ingen aning hur många minuter handlar det om. Är det sekunder, minuter? Men Jesus är lugn. Och till slut så tittar han upp efter deras tjat och så säger han, de där orden som har gått genom hela världshistorien och visdom, kanske svårare att leva efter än vad vi egentligen vill medge. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Det är då någonting händer. Det står att läsa om den helige ande. Som också har till uppgift framförallt att förhärliga Jesus. Men också att på något sätt få dig och mig som människa att röra oss i riktning mot hjälpen. Som undervisar oss om synd, rättfärdighet och dom. Och någonstans så börjar den helige ande att skannra av den ena efter den andra efter den tredje. Och jag vet inte hur bekväm du är när du ska ut och flyga och gå igenom en sån där kroppsskanner där ingenting döljs. Hur många tycker att det kan vara lite jobbigt? Det är bara jag och Micke. Ni andra flyger ingenting. Ni tänker på miljön, det är bra. Men där, orden från Jesus började strax att skannra igenom den äldste till den yngste. Och den bara gick igenom och genomlyste allt som vi sjöng förut. Vi har inget att gömma. Och varför ska vi det? Vad är det för poäng att gå runt och dölja massa grejer som vi inte behöver bära på? Anden skannrade igenom. Och så började människorna från den äldste till den yngste att se saker i sitt liv som man kanske inte hade noterat förut eller brytt sig om förut, jämförelse med andra människors mycket värre situation. Och så började den där röda lampan att blinka i den ena, efter den andra, efter den tredje. Någon kom på, jag har tagit något som jag inte skulle ta. Jag kan inte kasta stenen. Men någon tänkte, jag har ju också varit otrogen. Inte kan jag kasta sten. Lampan blinkade. Och någon tänkte, jag har ju pratat illa om någon, inte kan jag. Och så varenda en så började varningslampan att blinka. Som borde få dem att stanna upp och reflektera och söka hjälp. Varenda en. Sanningens ljus träffade dem. Allihop. Det blinkade rött i varenda en. Alla blev de överbevisade av det som Paulus talar om. Vi har alla syndat. Vem är du att kasta sten? Vem är jag? Vi är också det. Och man undrar ibland vad Jesus skrev där i sanden. Och kanske att han skrev just detta, skyldig. En del brukar visa att han ritade en iktusfisk. Man vet inte. Det vi vet är att ingen av oss får till det. Ingen av oss har egentligen rätt, även fast vi kanske tycker så. Men hur var det där? Den av er som är fri från synd. Hur var det den där morgonen i Johannes 8 egentligen? Fanns det någon där utan synd överhuvudtaget? Ja, det fanns en. Jesus var ju där. Han hade ju rätten att få kasta den första stenen. Han har rätt att göra det. Men han gjorde inte det. Och han gör inte det. Därför att Jesus har inte kommit för att förgöra. Utan för att frälsa. Texten är lite mer problematiskt i en mening. Vi kommer dit alldeles strax. Men låt oss för ett ögonblick titta lite grann på den här kvinnan som ertappades mitt i akten. Det finns många frågor att ställa till det. Som människa finns det många saker man kan göra själv. Det är lite svårt att begå äktenskapsbrott själv. Vad är mannen? Har ni tänkt på det? Vad tog han vägen? Hur kom han undan? Vem var han? Var han en farisé? Hur visste de? Mycket frågor. De lät mannen gå men tog kvinnan. Jag kan undra vad hon tänkte när hon såg in i de där männens ögon. Vad vill ni mig egentligen? Ni är inte bättre än mig. Så tog de henne. Och så mötte hon ögon med hat. Och allt vad det innebar. Så tänker jag på den här kvinnan. Vi vet ingenting om hennes bakgrund. Utsattheten. Hur hennes uppväxt såg ut. Hon kanske längtade efter kärlek men hittade den på fel sätt. På fel och gjorde fel. Vi vet ingenting. Utsattheten. Vi har ingen aning. Valde hon det? Eller valde hon inte det? Tvingades hon? Det är många frågor. Som texten på något sätt överhuvudtaget inte fokuserar på. För den har ett annat mål. Än allt det där. Av bakgrund och orsak och anledning som kan vara så stort så vi ofta inte har en aning om. Så sparkar de henne fram till Jesus. Och hon inser att hon kanske inte har många minuter kvar att leva. För hon visste ju vad som väntade. Men där tror jag hon fick en chock. När hon för första gången fick se in i ögon. Mans ögon. Som inte var fyllda av åtrå och längtan på det sättet. Utan som älskade henne. För den hon var. Jag tror det var chockartat. Att få se in under rena ögonen. Och jag tror hon bara föll till marken. Och kanske hon tänkte något så här: vad han än säger så böjer jag mig under det, för något så underbart kanske jag aldrig mer får se. Ja, man vet inte. Eller så kanske hon inte hörde alls eller tänkte någonting alls. Hon kanske bara hörde kasta första stenen nu, och inte den som är utan synd ska göra det. Kanske låg hon där med armar runt huvudet och insåg att snart är det över. Och efter en stund så är de ju ensamma kvar. Jesus och denna sargade själ. Vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Då sa Jesus: inte heller jag dömer dig, gå nu och synda inte mer. Och jag tror att det hon upplever där är just frälsande vågor som bara sköljer över henne. I mötet med Jesus så får hon möta den sanna, rena kärleken. Som inte värderar efter hur bra och dåliga vi är. Men som bara älskar, för så älskar Gud världen. Alltså dig och mig. Det är honom vi möter. Det är honom vi är inför. Kanske tänkte hon att det här har jag aldrig förut varit med om. Det jag trodde var kärlek, det var ruttenhet. Men det här är något annat. Jag sa att texten inte är så lätt. Det står faktiskt att läsa i 3 Mosebok kapitel 20 vers 10. Om just hur man ska agera när något sånt här händer. Så fariseerna hade ju rätt. Men Jesus startar inte den avrättningen. Och hur kunde Jesus säga som han gjorde till kvinnan? Jo, det är nu vi förstår evangelium. Det är nu vi behöver lyssna lite extra med det som vi kämpar med i livet. Därför att Jesus är på väg till Jerusalem, till Golgata kors, för att avrättas för denna kvinnas skull. Han bar hennes synd. Därför kunde han skicka hem henne i frid. Han tog kvinnans, mitt och ditt, för att vi ska ha frid. I hans sår får vi vara helade. Det här är evangelium. Det är aldrig kört. Om du känner dig utdömd, misslyckad, kanske inte fått den rätta starten, har sökt och druckit i fel brunnar, det har aldrig kört. För när du möter Jesus så möter du någon vars ögon älskar dig och lyfter dig upp och befriar dig. Gå nu och synda inte mer. Det här är liv som ger evigt liv. Kanske tänker du att det här är inget budskap för mig, att jag har inte gjort sådana grova saker som den här kvinnan. Det handlar inte ett dugg om det. Det handlar om att vi behöver honom i små saker. Och vi behöver honom med stora saker. Och vi behöver honom alltid. Och jag tänker så här på fariseerna. Vars rödlampor blinkade. Som insåg någonting om sig själv som de kanske hade förnekat i sin högmod. Tänk att de var så nära Jesus. Så nära den enda frälsaren mellan himmel och jord. Och ändå backar de undan. Istället för att ångra sig. Istället för att vända om. Istället för att söka hjälp där hjälp finns. Att få erhålla nåd. Så vänder de om. Vilket misstag. Och kanske ett mänskligt sätt att överleva ibland. Att backa undan. Att låta människor tro att det är bra och allting. När vi vet att vi egentligen behöver hjälp ofta. Och få söka den nåd och hjälp som kvinnan fick. Som jag sa inledningsvis, den här kvinnan hade inga tankar att gå på väckelsemöte. Hon blev ju arresterad, sparkad, misshandlad, bespottad, där döden väntade henne. Och det här är det paradoxala. För de skriftlärda som ville sparka henne till graven råkade av misstag sparka henne till honom som är den enda frälsaren, som kan rädda allt. Så ser vi att det som vi dömer ut kan Gud räkna in. Det kan Gud räkna in. Och ibland tänker jag så här i min iver. Kan man ju inte göra. Tänk om man hade, när jag var ung och nyfrälst så hade jag en bibel som var 4 gånger större än den här. Den var ju stor, tung. Och jag tänkte många gånger, tänk om det hade funkat att slå in evangeliet i huvudet på människor. Jag måste erkänna det, det gör jag inte längre, men det var en period. Då var det bra en stor bibel. Och hade det funkat så hade jag gått runt och knockat varenda en. Men man kan inte göra så. Förstår vilka rubriker i Göteborgs-Posten? En galen pastor i Partner går runt och slår folk i huvudet med bibeln. Ja, det går ju inte. Då får ni hoppas att ni inte känner mig i sånt läge. Nej, på den här vägen går man bara frivilligt. Kanske att man inte behöver landa så djupt som den här kvinnan gjorde. Men man väljer. Och hon tog emot. Hon blev upprättad. Hon fick ett liv tillbaka. Hon fick av Gud en värdighet att få vara den älskade kvinna hon var skapt att vara. Hon fick börja om. Tror vi att sånt här budskap behövs i vår tid? Isak nickar. Basse nickar. Åk till Thailand och lär ni nicka, vänner. Jag tror detta är viktigt. Det finns en väg framför alla andra vägar och den vägen har ett namn. Det är Jesus. Vi ber tillsammans en kort bön innan en sång. För att sen öppna böneplatsen några ögonblick. Jesus, jag tackar dig, Herre, för evangelium. Jag tackar att när vi är inför dig så är vi inför nådens ögon. Du är helig. Du ser inte mellan fingrar, men du älskar oss och vill lösa oss från det som tynger. Tack att vi får vara inför dig, din vars famn alltid står öppen, dina ögon som alltid glöder av kärlek, värme och nåd. Tack Jesus för nådens plats som vi befinner oss på just nu. Amen.